om nu Lotta, att det du sitter och pratar om här är mycket, mycket, mycket allvarligt.
Ja, det är mig rätt då.
Är det någonting som du inte upplevt så backa för guds skull av det redan nu.
Spår granskar det gamla raggarmordet.
Ingen har reagerat under alla de här åren.
Kate Cederholm friades, men de sex andra raggarna från Helsingborg, de fick sitta av sina straff.
Så jag har släppt igen en kille som varit borta 1,5 dygn, och jag har slängt in 2 brandbomber genom ett fönster som det finns. Jag har suttit 10 år för.
Det finns flera motstridiga uppgifter i fallet. Kan det visa sig att alla faktiskt var oskyldiga och kan få upprättelse över 35 år senare?
Men man blir fruktansvärt paff när Rickan ringer mig och sa att det är en advokat och en journalist som är intresserad av det här. Det kan inte vara sant. Det var som att man såg stjärnor igen. Ska verkligen sanningen komma fram?
Det är så du tänker om hela den här intervjun och allting?
Ja. Yeah. För någon med lite makt måste ju reagera. Det måste finnas ett samvete någonstans.
Eller finns det fler än en sanning här?
Men Jan Guillou till exempel, han hävdade ju att det har aldrig funnits någon kropp i någon baklucka.
Nej.
Det här är Spår med mig Anton Berg. Och mig Martin Jonsson. Raggarmordet, avsnitt 3.
Så här har inte du varit på ett tag då?
Han har inte träffat sig 1987.
Vi börjar där vi slutade förra avsnittet. Hemma hos Roland Rolle Radyns.
Han ser ut sådär idag, ja. Hallå, Rolle.
Tjena.
Tjena.
Hallå.
Jag hade känt igen.
Tjena. Tjena. Anton. Tjena.
Ska jag ställa. Hallå.
Rolle. Rick Cederholm och Leif Jeppe Jeppsson har tagit plats i vardagsrumssoffan och Rolle bjuder på kaffe och fikabröd. Det är som vilken god fika som helst den eftermiddag i Åstorp. Förutom att de här tre personerna inte har träffats på över 30 år.
Du har ju hår kvar i alla fall.
Och när de såg senast så var det i samband med en rättegång där över 44 års fängelse dömdes ut.
Erik träffade jag väl 1 eller 2 år efter. Sen vi släpptes. Eller du släpptes. Jeppe, det var första gången.
Men första gången sen ni...
83. Var det väl vi Mocke? Ja. Eller jag?
Vi Mocke är olika.
Ja, men säg.
Av de 7 Helsingborgsraggarna som dömdes kommer vi nu fokusera på de här 3. De övriga har antingen avlidit eller kan av olika anledningar inte medverka. Så Rick, Rolle och Jeppe. Det är de 3 som ni lyssnare behöver ha koll på. Ni som använder Acast-spelare ser nu en bild i er mobil på raggartrion. Och på www.sparpodcast.com finns mer info som hjälper er att bringa reda i den här tragiska historien. För oavsett vad som har hänt eller inte hänt, att det är en tragisk historia, det kan alla hålla med om. Inte minst männen i soffan hemma hos Rolle.
Det här har plågat den i 37 år. Det räcker att se 183 som ett intagsnummer, pang, då kommer det. Det är en massa sådana grejer som det ploppar upp. Det har inte gått en dag på alla de här åren som man inte har tänkt på.
Vad säger Leif? Varför ställer du upp på den här intervjun?
Det är för att rentvå mig. Få andra till att veta att han har inte gjort det, han är oskyldig. Han har lidit i alla dessa år. Jag vill vara en fri man från detta.
Rick heter inte längre Cederholm i efternamn. Han har bytt på grund av det som hände.
Det har förstört mitt liv, kan man säga. Det har det gjort. Och det hade jag helst, om jag hade fått som jag velat, hade jag helst velat paja det själv. Om jag nu skulle göra det, men nu fick jag inte göra det, utan det gjorde någon annan. Ja.
När du kom hit då, när har du inte träffat Rolle på länge liksom. Då började ni jämföra tatueringar. Det finns ju tatueringar som Rolle inte har och som du har. Jag tänker på Hells Angels-tatueringarna här, för du är med där. Har det någon, att du är med i Hells Angels, har det någon broder på det här som har hänt?
Jag har inga kommentarer om Hells Angels överhuvudtaget. Jag uttalar mig inte om det.
Men vi kan säga att du är med i alla fall.
Ja. Mm.
Sommaren 1979 var de här 3 männen betydligt mindre tyngda av livets allvar.
långhåriga raggare.
De hade längre hår och enklare mål med livet.
Det var öl och brudar som gällde.
Ofta hängde man hemma hos Jeppe, som var den enda gänget som hade egen lägenhet.
Super, hade skoj. Sen på älgen var vi ute och hade skoj.
Ja. Jag skulle åka och besikta min Oldsmobil. Sen så träffade jag Kräkelen och sen åkte vi hem till dig. Sen kom inte jag hem till min tanta med den sommaren.
Killarna var mellan 20 och 22 år gamla och som alla raggare så älskade de amerikanska bilar. Därför hade Jeppe köpt en egenartad bil ihop med sin kompis Leif Keikkonen. En bil som skulle visa sig bli gängets öde bara ett drygt år senare.
Ja, jag och Keikkonen ägde den Plymouth Fjord ihop, ja. Det gjorde vi.
I förhören kommer stavningen variera och uttalen lika så. Fury, Forry, Fury. Men det handlar om Fury.
Ja, yeah, det är det. Och jag vet inte heller vad som sa. Ja, det enda som var fräckt med den var att den var en sån typ limousin som man kunde vara många i den. Det var väl därför vi skaffade den i Life. Jag tänkte att sitta många i den.
Var det en bil som när man såg den så kände man igen den?
Ja, det gjorde man på grund av att den var den blå eller svart. Och den var ganska lång. Och sen har vi skrivit våra namn på sidorna. Sån här röd rostskyddsfärg. Det stod Life J och Life K. Texten var väl en meter lång, 30-40 centimeter högt på båda sidorna. Så den var ju lätt att känna igen den här bilen.
Alltså det här vet jag inte om det... Just detaljer med namnen tror inte jag har sett någonstans i förundersökningen.
Nej, kan inte jag heller minnas. Men så var det. Så var det i alla fall att det stod. De stora bokstäver.
Det här är en detalj vi ska återkomma till. För det är den här förlängda Plymouth Furyn som pekas ut av vittnen som påstår sig ha sett den vid brottsplatsen den aktuella natten.
Vi ska gå tillbaka i tiden. 1979. Natten mellan lördag den 24 och söndag den 25 november brinner Granbackens raggagård utanför Malmö. Larmet till brandkåren sker 00:35, alltså mitt i den svarta novembernatten. Men inte förrän nästan exakt ett år efter den dramatiska branden sker några gripanden. Under den här mellanperioden pratas det en hel del om branden och vem som kan ha legat bakom.
Var det där så Jeppe att de trodde efter ett tag, när hon låta hade sagt det till någon, va? Att hon skulle klämma åt oss.
Ingen aning.
Hon fick inte umgås med oss längre. Vi ville inte ha med henne att göra. Då åkte hon till Malmö. Och då hade hon sagt till en Malmö-raggare att jag vet vem som brände ner er gård. Och så kommer hela den här historien.
Lottas historia når till slut polisens utredare. Och i november 1980 hämtar man in raggarna för förhör.
Rolle säger att han inte anade någonting när polisen kom för att köra honom till stationen.
I stort sett visste jag, när polisen kom och hämtade mig så visste jag. Jag var ju jätterädd för att göra körningar. Och sen när de sa att det gällde morban i Malmö, det var ju en stor sten för mitt hjärta i stort sett. Och så hade morsan frågat om jag ska ta med mig pengar och kläderna henne. De får köra hem mig ikväll igen. Men det tog lite längre, lite fler kvällar innan vi kom hem igen. Och innan vi kommer, när vi kommer in i häkte och första förhöret, det var i stort sett bland de första kommentarerna, och då sa de sådana svin som det ska vi rensa stan ifrån. Då sa de ordagrant och pekade.
Vem sa det?
Förhörsledaren.
Jeppe delar känslan av att polisen redan bestämt sig för att de var skyldiga när de togs in till förhör.
Alltså hela historien där, det var så som att ta någon film alltså. När de kom och höll den bakom ryggen och alltså den här biten, va? Det sättet som man blev behandlad på redan där, det var precis som att vi var väl inte de bästa som åkte runt i stan heller, va? Så de ville säkert få stopp oss och de var ett jävla tramsar i, va? Så precis som att ja, vi ska sätta dit de jävlarna. Den känslan liksom, får slut på det här raggeriet här i stan. Så vi ska sätta dit oss om de åker in. Den känslan hade man.
Riks gripande blev det minst dramatiska. Han satt nämligen redan inom lås och bom.
Jag satt av en kronofogdeskuld på en månad på Bergeanstalten. Man kunde göra det på den tiden. Så de hämtade mig på Bergeanstalten. Kom ihåg. Och jag visste att jag har inte inblandat någonting på flera år. Inte ens ett slagsmål. Så att, jo, då var jag kanske, men inte som jag blev dömd för, eller misstänkt för. Så jag visste att jag var helt grön. Det fanns ingenting.
Men Rik får alltså veta att det inte rör sig om någon misshandel utan om ett brott, mordbrand. Här med fara för annans liv och därför grov mordbrand. Därmed riskerade han och de andra plötsligt livstidsfängelse.
Mardrömmen startade där. Så blir det bara värre och värre. Jag tänkte, vad fan, händer det på riktigt eller? Det gjorde jag.
Under förhören får så småningom Rolle reda på vad det han är anklagad för och vem polisen fått historien ifrån.
Den sa de hade ett vittne som hade sagt allt det här. Eller rättare sagt hittat på allt det här. Och det tog en bra stund när de sa att det var Lotta.
För Jeppe var anklagelserna extra märkliga. Lotta hade först nämnt att den andra ägaren till den förlängda Furyn, Leif Kekunen, var med. Men ställd inför faktumet att den personen redan satt i en av polisernas celler för ett annat brott vid den aktuella tidpunkten. Ja, då ändrade sig Lotta och sa att det var Jeppe som var med.
Ja, jag satt bara och väntade på att de skulle öppna dörren och säga ursäkta, vi har tagit fel personer. Så tänkte jag ända jävla gång. För hela historien var för mig helt omöjlig.
Vi påminner er som lyssnar om att Lotta idag inte längre är i livet och därför inte går att intervjua om det som skett. Mellan förhören försöker raggarkillarna återskapa minnen från ett år tidigare. Det är svårare än man kan tro.
Vi drack ju rätt så mycket och varenda jävla helg var i princip likadan. Det var bara att sitta och supa ut och roa sig och hitta fruntimmar. Det var ju samma rutin man höll på med. Och så ska man då veta vad man gjorde för ett år sedan. Ja, man gjorde väl samma som man gjorde förra helgen. Så att det är, nej, för mig är det helt omöjligt att komma över i år. Helt jävla omöjligt. Men en sak vet jag har inte varit där i alla fall. Det vet jag.
Även om historien i raggamordet handlar både om branden i Malmö och om bortförandet av vittnet som sen slängs i hamnbassängen i Helsingborg, är det till en början enbart mordbranden som allt kretsar kring. Lotta har nämligen inte nämnt något om vittnet Bo Göransson i sina första vittnesmål. Och därför kommer raggarna åtalas för enbart mordbrand när fallet når tingsrätten i februari 1981. Och det är först i februari 1981 som det finns några sparade förhör. Alltså kan vi inte höra vad som sagts i de där inledande förhören. Men Jan Guillou har tröskat igenom materialet. Och han menar att det var en häpnadsväckande bild han såg när det gällde polisarbetet.
Och så börjar ett långt polisarbete där man samlar in bara en typ av fakta. Och sen så har de ett stjärnvittne som de förhör ibland med bandspelare och ibland inte med bandspelare på ett sånt sätt att hennes story blir bättre och bättre. Dessutom så trixar man med rättegångsordningen så att man tar det ena brottet i en separat dom, nämligen mordbranden. Och då har domstolen ju konstaterat att detta stjärnvittne talar sanning.
Precis före rättegången har åklagaren berättat om att man har uppgifter som tyder på att raggarna inte bara tänt på raggagården utan också mördat ett vittne. Men de anklagelserna använder åklagaren inte i åtalet. Däremot kan den som läser tidningar i Skåne vid den här tiden läsa allt om hur raggargänget både eldat och mördat.
Fast man inte hade restriktioner så fick man ändå något så där lite ny som hur tidningarna skrev. Och de målar ju upp oss som de farligaste jävla individer som har gått i det här landet.
Ni som lyssnar via Acast-appen ser nu bilder på delar av den här nyhetsrapporteringen som fanns 1981 i er mobil. Rick minns helt rätt här. Det är inget tvivel om att man som läsare tror att raggarna är skyldiga och att rättvisa skipats när de döms för mordbranden.
Och då ska det bli ny rättegång med samma stjärnvittne som domstolen ju redan har konstaterat är ett sanningsenligt vittne.
Jan Guillou menar att den här uppdelningen i två åtal var en medveten list från åklagarsidan. För när alla fälls för mordbrand är det tecken på att vittnet Lotta talar sanning. Och då ljuger hon inte om nästa åtalspunkt heller.
Och den där uppdelningen är till väldig nackdel för de åtalare. Som dessutom övertygas några av dem att säga att advokaterna ger dem det rådet. Att eftersom ni nu kommer att bli dömda. domstolen har sagt att det här vittnet talar sanning när det gäller mordbranden, så kommer ni också att bli dömda för det här mordåtalet. Er enda chans är då att säga, ja men vi trodde han var död när vi kastade honom i vattnet. Han har nämligen dött av genom drunkning. Om ni trodde att han var död när ni kastade honom i vattnet, så har ni inte mördat honom. Utan då har ni bara vållat hans död, och det är flera års kortare fängelsestraff. Så för att förkorta sitt straff så är det ett par av dem som erkänner det här, och det trasslar till saken väldigt.
Det här, det kan också delvis förklara varför advokaterna allt tydligare propsar på att deras klienter ska erkänna. För Rick, Rolle och Jeppe är mycket kritiska till hur deras advokater arbetade.
Vad jävla rövhål var det här? Vet att det är idag så... Ja, jag har fattat det då. Det var...
Jag håller med också att någon hjälper dem. Nej, det fick man inte. Alltså, det...
De kunde ju fråga oss saker och ting. Förhöra oss eller... Jag frågar någonting överhuvudtaget som är vettigt. Och inte försöka lägga orden i mun på oss till att erkänna. Det gjorde till och med advokaterna. De ville...
De tjatar dem.
Erkänner så får du kortare straff.
Det sa du inte, men jag är oskyldig.
Jag sa det många gånger. Jag sa till och med förhörsledaren. Förhörsledaren sa till mig också, erkänner du nu får du 6 månader. Erkänner du inte för du livstid. Och du ska bara veta att livstid är livstid i Sverige. Så erkänner du, sa jag aldrig i livet. Så om du släpper mig här och nu så erkänner jag inte. Jag erkänner inte något jag inte har gjort.
Men hur styrnackat Jeppe och Rolle än nekar, så spelar det ingen roll. Det finns andra som har tagit chansen att förkorta straffet och tagit advokaternas råd. Och då döms alla på ett bräde.
Det räckte med att några erkände för att man körde det där. Vi trodde han var död. Valsen som advokaterna har rådgjort om att framföra, så döms hela gänget på det sättet.
Då kanske det är en och annan som lyssnar på det här och hajar till att varför gör en advokat en sån bedömning? Och fler advokater säger det här.
Därför att det var alldeles klart att de skulle dömas en gång till. Tingsrätten har konstaterat att stjärnvittnet talar sanning när det gäller den nedbrunna raggargården. Alltså kommer tingsrätten, samma tingsrätt, att bedöma att vittnet talar sanning även den andra gången. Annars skulle deras första dom ha varit fel. Så det finns ingen möjlighet egentligen att de skulle döma på annat sätt än att de godtog hennes berättelse en gång till. Och då blir skillnaden, är det mord eller vållande till annans död, och det är åtskilliga års fängelsestraff som då hänger i balansen där.
Vi ska återkomma till advokaterna senare. För när vi försöker få kontakt med en av dem idag får vi ett svar med en högst anmärkningsvärd ton.
Förhören handlar om nervfrestande mänsklig psykologi. De åtalade har ingen chans att prata med varandra och får bara läsa delar av förhör med de andra. De delar som åklagaren vill att de ska läsa. Därför tror alla tre länge att brotten kan ha skett, men att bara de andra varit med.
Jag till en början tänkte, vad fan har jag glidit in på något bananskal? Vi umgicks inte sådär som, tänkte, vad fan, är det någon av de här som har gjort det här, tänkte jag, så vi får åka med här allihopa. Men sen förstod jag efter taget, alla satt i skit, samma båt som mig.
Ja, det var länge, ofta man tänkte att nu får de ju fan sagt att jag inte var med i alla fall. Är de sådana här svin som ska blanda in mig i det här som inte jag har gjort?
Vadå, du tänkte att de andra kanske har gjort det, men...
Ja, självklart tänkte man det. Man trodde ju på svenska rättväsendet. För någon av oss måste ha gjort det. Och jag anklagade er ganska länge. När jag satt där i min ensam vid häktet. Tyckte de att de var svin helt enkelt. Att de kunde blanda in mig i det här.
Ja, men lite grann när man satt där 24 timmar inom 4 vägar. Så tanken var nog att ja, det är nog fan han och han som har gjort det. Så har man bara precis glidit med där. Sen andra sidan så tänker man, ja men om de nu har gjort det, varför inte jag fått veta någonting? Alltså, menar, vi umgicks ju ofta och vi snackade med varandra om det mesta. Så varför fick man inte höra någonting om just detta? Så ja, det är ju tanken att du kan väl finnas där, men...
Här följer brandförhör med...
Från och med den nya åtalspunkten som dyker upp i februari 1981, alltså mordet och bortförandet av vittnet Bo Göransson, då finns polisförhören sparade.
Så här låter det när Rick, Rolle och Jeppe konfronteras med anklagelserna om mordet.
Du är nu också misstänkt för mord alternativt medhjälp till mord. Och det är en händelse som inträffade i samband med branden.
Jag har ingenting med det.
Du förnyar?
Ja, absolut. Givetvis. Vad fan har jag blivit inblandad i ett mord?
Nu
får ni sluta snart alltså. Nu är jag anklagad för mordbrand. Vad är det? Nu är det mord. Ja, vad är det sen då?
Det var mig och Kate de ville klämma åt. Och helt ärligt så känns det som att de här bara följde med på vägen. Så har inte ni haft den känslan?
Ja, Roland, vad du delar dig misstanke för mord alternativt medhjälp till mord.
Som jag sa tidigare, jag trodde länge att ni var skyldiga. Att ni tyckte att... Jag förstår inte att ni blandar in mig bara. Jag bara väntar på att ni ska säga nej, jag är bara skämta.
Det var inte det.
Jag har inte varit i Malmö ändå.
Ja, men lite grann är det så att man alltså, det sista som övergör är ju ändå hoppet, va? Men ja, i detta fall så övergav till och med hoppet igen.
Ja, Leif Hjelpten, det ger dig misstanke om mord alternativt medhjälp till mord. Och ställer du dig till det?
Du förnekar
det helt enkelt.
Förnekar
du? Ja. Vill du berätta vad du gjorde kvällen den 24 november 79, en lördag?
Du kanske vill prata lite grann högre så att...
Ja, jag vet inte vad jag gjorde den kväll.
Och den första tanken man fick då, ja, hur många år ska jag få till för detta? För det är ju samma personer som har dömt oss för det andra. Och det är samma personer som ska döma oss här. Det är väl klart som fan att du åker hit för det.
Samma advokat.
Ja, samma advokat. Så då var frågan, hur många år till skulle du få?
Jag kan inte minna alls att jag har varit här med oss.
Kan du ha varit med, men har glömt bort det på grund av att du inte minns någonting alls om 24.
Men jag tror inte det, för att det är en sån händelse. Det är min.
Har du rökat ut för blackout någon gång när du har varit på oss?
Nej, inte vad jag vet inte.
Så man blir avtrubbad alltså. Man blir likgiltig till sist alltså. Man bryr sig när man bara sitter där. Och då hoppas att man ska vakna den här jävla mardrömmen. Så man orkar inte försvara sig till sist bara. För det är kört så som de tuggar håller på dig hela tiden. Så de bryter alltså ner dig. Då de gjorde det i alla fall.
Har du hört talas om någon annan som har man här barnen att göra?
Nej.
Har du sett foto av den här personen som försvann?
Nej.
Har du hört talas om den här personen som försvann?
Nej.
Och sen flöt upp han i hamnbassängen?
Nej.
Jag vet inte alls någonting som har anknytning till honom?
Nej.
Är du helt säker på att du inte har varit med?
Ja.
Det gick till och med så långt som jag försökte ta livet av mig. Uppe i Borås.
När branden sker är Jeppe 19 år gammal. Ett år senare grips han. Tiden i häktet och alla förhör tär på honom. Han säger att hans föräldrar försökte hjälpa honom, men det var lite de kunde göra. Han börjar samla ihop sömntabletter.
När jag har samlat dessa sömntabletterna och de insomningstabletterna i så många veckor, när jag väl svalde dem, då var jag beredd på att göra det. Men sen, efter en syn så insåg jag, då kom jag väl på att nej, du ska inte ta livet av dig, Leif. Och så ringde jag på klockan. Och sen var jag väck.
I förhören konfronteras killarna ofta med erkännanden från de andra raggarna, Forskan och Brylis. Att de två senare tagit tillbaka sina erkännanden talar polisen mer sällan om. Rick var också en som erkände och tog tillbaka. Så här förklarar han det idag.
Jag gjorde det för att jag loppade en liten historia där, för att jag tänkte att jag måste försöka plocka väck en av oss. Och det var min bror, Kate.
Så du, genom att erkänna, så menar du att då skulle du kunna...
Få loss honom.
Ja.
Ja.
När ni kommer till trakten av motorgården i Malmö, vilka som då är i bilen?
Det är de som är i bilen, det är de som är nämnda innan, utom Kate Cederholm.
Och sen så tog jag tillbaks det ju, för att det inte skulle vara med på rättegången. Men då fanns du ändå med i förundersökningen. Och då menar jag på att då måste han bli frikänd. Men det blev han inte.
Rolle och Jeppe fick alltså höra hur några av de andra erkänt, men inte varför, eller att de tog tillbaka. Och att huvudvittnet Lottas historia växer fram på det här sättet säger polisen heller ingenting om.
Kunde du se någonting vad som hände på gatan då?
Inte vad som hände, men jag såg alltså bagageluckan på den förlängde.
Lotta säger att hon såg bagageluckan. Men lyssna nu hur hennes historia förändras här.
Du såg att, vad såg du i bagaget där?
Jag såg alltså bagageluckan när den förlängde.
Såg du bagageluckan? Du såg den bakre delen av den förlängda bilen, menar du?
Ja.
Luckan, och då måste du se den mer eller mindre uppifrån, utan du ser väl bakljusen och stänkskydden och stötfångaren bak. Så det är den biten du menar du ser, va?
Men jag gick liksom ut med en gång, va?
Det är inte heller henne det är fel på. För förhörsledarna, de rättar ju henne flera gånger. Så kan det inte gå till, för då kan det inte, liksom, det blir det ingenting. Så vi fick ju hjälp henne med snacket och sånt. Och sådana grejer. Så det är deras fel också, för de ska ju sagt till henne, men du har ju inte sett någonting, du kan inte, du var någon jävla vittne. Nej, de gjorde henne till ett stjärnvittne. De gjorde upp och byggde upp den här rollen hos henne. Som tillverkade henne, kan man säga. Som stjärnvittne.
Hur poliserna agerar när bandspelaren är avstängd kan vi inte veta. Men på själva kassettbanden finns det dels episoder som vi nyss hörde, där förhörsledaren leder väl mycket av berättelsen. Men också många ställen där poliserna faktiskt är kritiska mot Lottas historia.
Du är medveten om nu, Lotta, att det du sitter och pratar om här är mycket, mycket, mycket allvarligt.
Ja, det är jag medveten om.
Är det någonting som du inte upplevt, så backa för Guds skull av det redan nu.
Det är vad jag upplevt och det som jag har sagt.
Det är svårt att avgöra om Lotta berättar som hon gör för att hon vill vara till lags eller för att hon minns dåligt. Men det är glasklart att hon berättar historier med varierande uppgifter vid olika tillfällen.
Var det Charlie som körde den här rosa Cadillacen, eller var det Janne?
Det var Janne.
Det var Janne.
Det var Charlies bil.
Ja.
Men det har jag aldrig sagt att det var Charlie.
Ja, man får den uppfattningen, man läser det tidigare, man hör det, att det var Charlie som körde bilen.
Berätta, säg det en gång till.
Ja, jag behöver inte upprepa det en gång till, utan det är huvudsakligt. Du säger nu, det är riktigt.
Ja,
vi är väl överens om, som jag sa, att den röda linjen i det här, det ska inte vara någonting annat än sanningen.
Nej, det var Jan som kör.
Lotta påstår ett tag att hon har varit med i Malmö och tänt på Raggargården. Det tar hon sen tillbaka. Hon påstår att det inte var Jeppe, utan den andra ägaren till Furyn, Leif Keikkonen, som var med. Det tvingas hon ta tillbaka eftersom den killen satt i arresten. Hon säger först att det var Charlie som körde rosa Cadillacen till hamnen. Sen säger hon Janne. Det här är åklagarens huvudvittne i en rättegång där teknisk bevisning saknas. Ändå döms raggarna för olika delars inblandning i grov mordbrand, människorov och grovt vållande till annans död. Jeppe minns hur han tänkte när han hörde domen läsas upp.
Jag känner aldrig något inte jag har gjort. Alltså jag hade önskat att jag hade gått in och rånat en bank på flera miljoner. För den smällen hade jag kunnat tätt. För då hade jag i alla fall... Ja, eller då har jag gjort någonting för att ta mitt straff. Men jag ska fan inte ta straff jag inte har gjort.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Först på fängelseanstalten kan Rick och Rolle prata igenom allt som hänt.
Jag och Rolle hamnar på samma anstalt och vi är skitförbannade. Och Rolle kommer fram till mig. Rick, har vi gjort detta? För jag har en jättestor minneslucka. Så nej, det har vi inte, utan nu sätter oss ner och skriver. Och vi börjar studera på Tidaholmsanstalten. Och han, rektorn där, då hade redan börjat fallera i ryktesvägen bland människor som är lite kunniga på det här. Så han läser hela den här utredningen. Och så säger han, nu ska vi ta kontakt med någon som heter John Sune Karlsson på TV2 Fakta. Och så vi skrev till honom genom rektorns hjälp. Där. Ja, och sen så svarar han John Sune Karlsson att det är för stort för honom. Men han skickar vidare till Jan Guillou. Så på den vägen är det.
Resten är journalistikhistoria. Kate intervjuas av Jan Guillou, Rolle och Rick också. Alla tre på Tidaholmsanstalten. Men det visar sig att Jeppe, som hamnar på Kalmaranstalten, vare sig intervjuades eller såg de färdiga programmen i tv.
Nej, jag minns inte, för jag har inte sett det på tv. Så att det är något helt nytt.
Sitt kvar.
Jag har med mig ett klipp av programmet och jag visar upp Jan Guillous intervju med Kate Cederholm som visades i första programmet av magasinet 1983.
Hur länge tror du att du får sitta kvar nu?
Ja, 5 år till. Om inte sanningen kommer fram. Och det är ju det enda hopp man har ju. Du vet, man går och lägger sig på kvällen och sen... Ja, vad fan tänker man på?
När du kommer ut om 5 år, hur gammal är du då?
Nästan 30. Och så ska man försöka söka arbete då. Det vet jag inte hur det går.
Det är tragiskt att se. Så kände jag allihop. Faktiskt.
Nej, så man kände igen sig i det programmet man såg där, att liksom, vad fan är det som händer? Allting kommer att ordna sig, det här är ett misstag. Alltså. Som, ja, man lider nästan, men det är så att man, ja, man blir gråtfärd för mig.
Du har inte sett det innan?
Jag har svagt minne. Ett svagt minne har jag.
Jag vet inte, vad tänkte du när du såg det här? Det är ju din brorsa liksom, som du ser här, Rick.
Jag tänkte på så här att... Han blev narkoman där inne. Och han dog som narkoman. Och han hatade allt vad knark var förut innan. Så att de tog hans liv. Staten.
Vi pratar vidare om hur den här historien påverkat männen. De var i 20-årsåldern när de greps. Satt av straff på upp till 10 år. Och är idag i dryga 50-årsåldern.
Och hur blir man? Hur blev du?
Jag blev jävligt ensam. Jag hade många, många vänner innan allt det här hände. Och det var ju vänner som tyckte det var häftigt, känna mördare och mordbrännare och bla bla bla. Så jag bara alla mina ex-vänner fara så långt det växte någonstans. Och sen dess har jag varit rädd för att skaffa vänner helt enkelt.
Enligt min fru så är jag den känslokallaste människan på denna jord. Jag har inga känslor, visar inga känslor och har svårt för att gråta och...
Samtidigt när vi tittar på det här klippet då med Kate från den tiden, då blir du ju rörd av det liksom.
Absolut, då blir jag det. Jag blir jätterörd. För man kommer liksom, när vi sitter och pratar om det här så är man liksom tillbaka till det här tradiga stadiet som var. Och det, egentligen vill man bara så här, va? Väck med det. Nu blir man påmind om allt det här hemska som har varit. Hur man blivit behandlad och blivit beskylld för och allt det här. Så det, nej, det berör mig jättemycket då.
Frikänd. Idag kom domen i det så kallade raggarmålet och Kate Cederholm friades helt.
Sen friades alltså Kate Cederholm sommaren 1984. Och resten av raggarna får upp hoppet.
Nej, tar man en sten i en mur så borde muren rasa, tyckte vi. Och vi bara väntar på att bli utsläppta vi också. Det var återigen när man hörde nycklarna, nu släpps så snart.
Och liksom en har blivit friad, nu kommer vi andra också. För hela historien faller liksom.
Blandade cocktailarna. Om han blev frikänd, för det var han som blandade cocktailarna, det var han som gick fram med Rick och så vidare. Vem gjorde detta istället?
I och med den rättegång som hölls när Kate Cederholm friades, nagelfors all bevisning igen. Nu av advokat Henning Sjöström som företrädde Kate Cederholm. Rick menar att han är dömd för att han och Kate ska ha gått fram till Granbackens östra gavel och där kastat in molotov-cocktails genom ett fönster. Men det här tillvägagångssättet ifrågasatte Sjöström i rätten.
När Kate får resning så får vi reda på att det finns inget fönster där, där vi ska ha kastat in dem. Och att redan 1979, innan vi blir gripna, när det är den första utredningen om branden så vet Jansson och Harrison detta här. Det står två andra raggarbilar där. Omkring där står ungefär 8-9 personer runt de här bilarna. De har han stoppat undan. De papperna. De hittar Henning Sjöström under Kates resning. Så jag blir dömd då för att ha kastat in brandbomber med Kate genom ett fönster som inte finns.
Kan detta verkligen stämma? Jag vet att jag har läst nyhetsartiklar från den här tiden om förhör som påstods ha slarvats bort. Men detaljen om fönstret måste vi helt enkelt återkomma till. Rolle har ett annat tips på hur vi kan gå vidare. Han menar att han den aktuella kvällen satt hemma med sina två systrar och sin mamma. Hans syster har sparat dagböcker från 1979. Och nu menar Rolle att de styrker den här berättelsen om hans alibi. Nu vill han att vi ska titta på dagböckerna igen. Ännu en gång har hoppet tänts.
När man blir fruktansvärt paff när Rickan ringer mig och sa att det är en advokat och en journalist som är intresserad av det här. Det kan inte vara sant. Det var som att man såg stjärnor igen. Ska verkligen sanningen komma fram?
Det är så du tänker om hela den här intervjun och allting?
Ja. Yeah. För någon med lite makt måste ju reagera. Det måste finnas ett samvete någonstans.
Vi bestämmer oss för att åka hem till systern som bor nära. Rolle skjutsar mig, men innan jag säger hej då till Jeppe och Rick nämner de att de gärna skulle vilja att vi får tag på göteborgarna. Alltså de raggare som bodde hemma hos Lotta den aktuella natten och som på olika sätt vittnat om att man har hjälpt till att flytta en kropp från den förlängda Furyn till sin egen rosa Cadillac. Sen ska man alltså ha dumpat kroppen i Helsingborgs hamn. Rick menar att göteborgarna ljög om vad som hände.
De ljuger, men jag har ju fattat att de har ju blivit hotade med samma straff. Vi har redan blivit dömda till 8 års fängelse. Och de vet ju att det kommer de också bli. Och att de har tryckt på dem jävligt bra. Så att de har varit skiträdda. Så det är klart att de ljuger.
Brottet är, som vi tidigare varit inne på, nu preskriberat. Kan det göra att göteborgarna kanske berättar en annan historia nu?
Det ska bli kul att höra vad de säger.
Säger de att de är skyldiga så känner de inte oss. För det hade de andra i bilen i så fall.
Nej, det hade varit kul om du pratar med dem. Jag är hundra på att de säger att de blir dragna i benet också.
Vi lämnar Rolles hus och far åt olika håll. Jag och Rolle åker bara några minuter. Sen når vi hans systers hem. Andrea visar dagboken hon skrev i november 1979.
Jag har alla mina dagböcker kvar, tror jag. Inte alla, men jag hittade dem innan så skulle jag slänga dem. Men så bara kände jag att nej.
Ni som lyssnar via Acasts app ser nu bilder på sidorna från dagboken i er mobiltelefon. Det finns anteckningar om att Rolle slutar som raggare den 8 november.
7 en onsdag, 8 torsdag, var hemma hela dagen. Rolle kom hem, han skulle stanna för alltid, sa han.
Ja.
Ett stort beslut för Rolle, som efter det bröt med raggargänget för att ta hand om sin gravida flickvän Carita.
Carita var ju gravid, så att jag skulle ta hand om mitt barn. Och jag ville städa till mitt liv helt enkelt.
När Rolle slutar på raggen så sker det alltså 2 veckor före branden. Just den kvällen, alltså den 24 november 1979, så skriver Andreas så här i sin dagbok.
Det som står då lördagen den 24 här är att vakna 11.30, gjorde middag, spelade kort hela dagen. Sen kom Carita, tittade på Markejan, gick och la mig 24. Men det var inte du och Carita?
Nej, där står bara Carita. Och Carita kom ju inte till oss om inte Rolle var där.
Var det så?
Ja, visst var det så. Visst var det så.
Vad hade hon där att göra? Om inte jag var där, vad hade hon där att göra?
Ja, precis.
Det här är ju inget bevis. Men det borde ligga som bra grund för ett vittnesmål. Båda Rolles systrar och deras mamma ville vittna om att Rolle var hemma hos dem.
Ja, men jag fick inte. Jag pratade med hans advokat. Nej, när han bara ristade på huvudet så sa han nej.
Då är du 16 då?
Ja, det är jag ju.
Något sånt.
Ja.
16-17 då. Mm. Hur var det med er mamma? Fick hon vittna?
Nej. Hon ville vittna också. Mamma var ju sån att hade jag gjort någonting, då sa hon att jag hade gjort det. Hon var ju rätt fram. Jag förstår för mina konsekvenser. Mm. Och hon fick inte vittna.
Ingen av oss?
Nej.
Inte Christiane heller. Det var ingen av oss. De ville inte alls engagera sig oss överhuvudtaget.
Det fanns kanske goda skäl till att varken Rolles två systrar eller deras mamma fick vittna. Men i så fall har deras advokat förklarat de skälen dåligt.
Jag försökte ju ringa din när vi pratade med honom en gång i telefon. Och en gång när han inne i Malmö på tingsrätten.
Men han bara avfärdade mig och sa att det var trams. Idiot förklara oss typ.
Innan vi skiljs åt lovar jag Rolle att försöka få tag på advokaten för att höra vad det var som hände. Det finns kanske en för jurister helt självklar anledning till det här, men som för människor som rör sig utanför rättssalarnas logik ter sig helt oförklarlig. Efter några dagar får jag kontakt via mail med advokat Lennart Åberg.
Min tidigare sekreterare har vidarebefordrat dina mail till mig. Dessa föranleder följande kommentarer. Tung och berättigad kritik kan riktas mot mitt sätt att företräda min klient i det så kallade raggamålet. Främst att jag kom 5 minuter för sent till en av de åtskilliga rättegångsdagarna och att det prasslade när jag öppnade en tablettask innan jag pläderade i tingsrätten. I övrigt är det nog svårt att rikta kritik mot mitt sätt att företräda min klient i målet. Ditt sätt att försöka få mig att medverka i ditt program trots att jag avböjt genom att låtsas att jag på något sätt misskött tillvaratagandet av min klients rätt stinker billig journalistik. Försök istället att räta på ryggen och kontakta Jan Guillou som på ett mästerligt sätt mer eller mindre på egen hand lyckades få resning i målet gällande Kate Cederholm. Good luck, Lennart Åberg.
Nu har vi ju redan pratat med Jan Guillou.
Advokaterna gjorde inte många knop.
Och han är i själva verket en tung del av den kritik som riktas mot advokatinsatsen.
Jag menar, hade det suttit nutidens stockholmska stjärnadvokater där så hade de gjort slarvstylt av åtalet. Men de utgick också, som medier och alla andra, från att de åtalade var skyldiga.
Vi svarar därför advokat Lennart Åberg detta och önskar på nytt en intervju. Vi har hittills inte fått något svar.
Nej, jag är inte förvånad ett dugg. Han var ju inte advokat som en advokat ska vara. Han försvarar inte, men jag försökte inte ens försvara. Han försökte få mig att erkänna bara. Att jag skulle få ett mindre straff om jag erkände.
Jag är inte van vid att man har den här tonen när jag skriver ett ganska snällt mejl från början liksom.
Han har ju dåligt samvete.
Tror du?
Ja, det tror jag.
Däremot har vi fått andra besked som är högst intressanta. Dels får vi till slut tag i en av de inblandade göteborgarna. Han vill vara anonym, men han är en av dem som var med och vittnade i raggamålet.
Ja, det är ju vitt och fan riktigt vad som hände exakt. Det har jag ingen vidare koll på.
Men Jan Guillou till exempel, han hävdade att det har aldrig funnits någon kropp i någon baklucka.
Nej. Det har det nog.
Du menar att det har funnits en kropp?
Ja, det menar jag. Nej, men det.
Här bryter vi samtalet för jag är just då hemma med sjuka barn. Och så vet jag ärligt talat inte vad jag ska säga. Vi bestämmer att vi ska ses, men innan dess händer nästa grej som gör att hela historien nu ändrar karaktär. För när jag börjar nämna för kollegor att vi undersöker raggamordet igen och att spår ska försöka ta reda på varför de andra raggarna inte friades precis som Kate Cederholm, får jag veta att journalisten Hannes Råstam varit mycket intresserad av den här gamla historien.
Råstam var en närmast legendarisk grävande journalist som är mest känd för att ha avslöjat skandalen kring den påstådda massmördaren Thomas Quick. Innan han dog 2012, Hannes Råstam med att vinna guldspaden hela 6 gånger för sina avslöjanden. Han har fått flera internationella priser och precis som Jan Guillou har han belönats med Stora journalistpriset.
Grejen är bara att, till skillnad mot Guillou, trodde Råstam nu att Kate Cederholm inte alls var oskyldig. Vi får tag på Nils Hansson som jobbade med Hannes Råstam på SVTs Uppdrag granskning.
Ja, Hannes berättade ju för mig att han hade bara tittat på Cederholm-fallet. Och det var egentligen kanske bara ett sidospår just då för tillfället. Han höll på med ett annat större projekt just då. Men han var ändå väldigt intresserad av det. Och just att gå till botten med rättsfall var ju Hannes Åstams specialitet kan man säga. Och det som gjorde det här lite speciellt då, det var ju då att han i så fall, som han uttryckte det, faktiskt gick in och granska även en annan journalist granskning. Och det var i så fall inte vilken journalist som helst, utan faktiskt Jan Guillou då.
Alltså Gio har ju fått stora journalistpriset för det här. Då måste det ju varit något avgörande som gjorde att Hannes kände att ändå att det här, jag har någonting.
Ja, jag kan inte säga någonting i detalj vad det egentligen handlar om. Det var väl en hypotes som Hannes hade att det finns fortfarande saker och ting som inte kommit i dagens ljus. Saker och ting då som också kommer att påverka allmänhetens syn på rättsfallet typ Cederholm.
Det visar sig att Hannes Råstam ska ha haft 7 pärmar med material från fallet på sitt arbetsrum. De här 7 pärmarna ska innehålla information som gjorde att en av Sveriges mest noggranna och prisbelönta journalister ansåg att det fanns något som fortfarande skavde i fallet med Kate Cederholm. Det visar sig också att de 7 pärmarna fortfarande finns kvar. Johan Brånstad, som jobbade med Hannes Råstam på Dokument inifrån, gå med på att låna ut pärmarna till spår.
Jag vet inte så mycket mer än att den här lådan finns som det står att i den så finns den här förundersökningen som han har fått någonstans ifrån, helt enkelt.
Men visste du om hans teori då?
Nej, jag vet faktiskt inte vad teori gick ut på. Jag misstänker att Ira måste ha sett någonting som inte riktigt stämde i den offentliga bilden som fanns efteråt. Det var caset.
Det är med motstridiga känslor som jag hämtar de 7 pärmarna. Jag har nyligen träffat Rick, Rollo och Jeppe. De gjorde ett stort intryck på mig. Jag har lyssnat på förhören med Lotta där hon påstår än det ena, än det andra. Det är tydligt att det finns en stor mängd oförenliga uppgifter i fallet. Att tro på raggarnas oskuld är lätt. Och varför skulle de så envist hålla kvar vid sin historia över 35 år efter händelserna om de inte var oskyldiga? Men så samtalet från göteborgaren. Varför håller han kvar vid att det fanns en kropp? Och så nu detta. 7 pärmar som gav kvickfallets avslöjare Hannes Råstam idén att Jan Guillou hade haft fel om Kate Cederholms oskuld.
Det här är fallet så komplicerat att Spår nu väljer en hittills oprövad metod. I våra 3 tidigare säsonger har vår granskning i princip varit klar när vi börjat släppa våra avsnitt. En del redigeringsjobb har funnits kvar, men all kunskapsinhämtning är gjord. Nu bryter vi det arbetssättet och vi vill ha er hjälp. Ni som lyssnar och vet saker om fallet, relevanta detaljer som kan bringa klarhet, hör av er. Ni får självklart vara anonyma. Kontaktuppgifter har ni på www.sparpodcast.com.
Vi kommer sätta oss ner och lusläsa de här pärmarna och därför tar vi en kort paus. Vår förhoppning är att vara tillbaka med ett nytt avsnitt om 2 veckor. Då med dels det vi lärt oss från de här pärmarna, men också, förhoppningsvis, med intressanta uppgifter från er lyssnare. Vi kommer alltså berätta för er både om det kan stämma att Jan Guillou hade fel om Kate Cederholm och om det kan stämma att alla raggarna är oskyldiga. Det finns ju argument för båda sidor. Vi ska försöka bena ut varje tråd så gott det bara går. Vi har också goda förhoppningar om att ni som lyssnar faktiskt har saker att bidra med. Jag tänker inte minst på brevet till polisen som kom in så sent som 1998 och som låg med i förundersökningen. När ni nu fått höra historien på nytt kan det mycket väl sätta igång saker, era minnen, som kan leda till nya uppgifter. En sån uppgift som Rolle, Rick och Jeppe vill ha tips och hjälp med kan vi börja med att efterlysa direkt. Det handlar om när vittnet Bo Göransson försvann egentligen. Det finns obekräftade uppgifter om att Bo Göransson, som ju försvann på fredagen den 23 november 1979, att han kan ha åkt i en annan bil till Helsingborg, alltså inte i det här gänget Svarta Fury. Den resan ska han i så fall ha gjort redan på fredag kväll eller natten mot lördag. Alltså ett helt dygn innan han enligt åtalet ska ha förts bort.
Vi träffade, eller kom en Malmöragga till Tidaholm. Och vi började förhöra han om det här. För det gick ett par veckor innan han vågade säga någonting. Men så småningom så sa han ju att den här Bo Göran, han hade åkt med ifrån Malmö, blev så full i bilen och spytt i bilen så de kastade av han 1,5 dygn tidigare. Sen dess är det ingen som har sett han.
Jag pratade med han med Malmö-raggaren ju. Mm. Och han sa så här, att du måste förstå att jag vill jättegärna berätta detta här för polisen, men jag vågar inte, för att få kanske jag 10 års fängelse.
Nu har ytterligare tid gått, men historien är, som ni märker, ännu inte avslutad. Om det finns någon där ute som vet något, eller kanske till och med som kört Bo Göransson, hör av er. Hörrni, de här pärmarna som jag har nu, det är 7 stycken pärmar. Hur gör vi rent praktiskt med dem?
Jag kan komma förbi och hämta upp dem och så läser jag dem och så kan du ta över Martin, eller?
Ja, men jag gör så här, jag behåller 2 och sen får ni läsa, ja, så får ni styra upp hur ni läser, så kan vi läsa samtidigt.
Ja, men det gör vi. Ja, då vinner vi lite.
Men en viktig sak är ju kanske att vi inte ska påverka varandra för mycket om vad vi läser, så att vi först när vi alla har läst allting.
Bra, så alla läser, alla skriver i varsitt dokument. Och sen så först när alla läst klart så jämför vi dokumenten, eller?
Det gör vi. Jättebra.
Ja. Bra, vi ses sen då.
Ja, hej.
Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion och Ljudbang tillsammans med Acast.
Ljudtekniker är Jonas Sjöberg och researcher Lisa Domelän.
Produktionsassistent Anton Emanuelsson Vretander.
Projektledare Vianja Lall. Exekutivproducent på Acast är Carl Rosander.
Fortsätt diskutera spår med oss, Anton Berg
och Martin Jonsson,
under hashtag Raggamordet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.